jag har haft en fullkomligt perfekt sommar. Varma bad och en jollrande gullig nyfödd bebis. Vi har grillat och rökt räkor och inte grälat en enda gång. Vad vidrig jag låter, va? Hörrni, kära lyssnare, välkomna tillbaka till Dumma människor med mig, Lina Thomsgård, och psykolog och författare Björn Hedensjö. Det här är Dumma människors avsnitt om skryt. Hur kommer det sig att ni som lyssnar på det jag just sa blir provocerade, störda, kanske tycker illa om mig? Och vad är det egentligen för reaktioner som den här typen av snackande väcker?
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden.
Mm.
Eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar.
Ja.
Så är Svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten, och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen. Så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadscharm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska möten!
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. du vet, att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Just det. Och det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack, IKEA! Björn, hur har din sommar varit?
Den har varit otrolig. Jag har åkt runt med min yacht.
Vi får släppa skrytspåret nu. De har genomskådat oss, lyssnarna.
Jaha, okej. Nej, men den har varit bra. Tackar som frågar.
Dagens ämne då? Skryt. Det är ett sånt där, alltså, godispåseämne. Jag
det,
älskar när
det
vi...
är det ju verkligen.
Ja, ja. Jag älskar när vi väljer såna ämnen som man liksom känns jättestarkt för, men som också är lite fåniga. Ja. Alltså, som man tänker så här, det finns ingen forskare på jorden som har djupdykt ner i det här, såklart. Så finns det det.
Det gör det, och faktum är att här blev jag nästan lite förvånad över forskningsmängden. Alltså, det fanns ganska mycket. Men sen, ju mer jag läste det, jag kom på varför det är så. Därför att det finns en ganska stark koppling till det här med arbetsliv och, du vet, self-promotion, rekrytering, sådär.
Ja, just det.
Så att det finns, att säga, vad ska man säga, ett kommersiellt intresse av att studera de här mekanismerna också.
Jag gjorde en middag för 850 personer en gång. Och då fick jag en rövinsås som var perfekt.
Mm. Jag gjorde en middag för 6000 personer i Amerika en gång. Hade vi ingen rövinsås.
Hur många hade Leif serverat? 6000 eller? Ja. Jag lagade ju mat för 2 miljoner människor en gång. Ja, jo, med ett lamm hade jag. Alla fick mat.
Vi kan börja med en liten definition då, bara för sakens skull. Skryt, överdrivna uttryck för egna prestationer eller tillgångar, alltså sånt man har.
Den varma sjön jag påstår att jag har badat i hela sommaren, till exempel.
Ja.
Ordet överdriven här är det alltså. Så det är inte bara så här, om maten var en femma god, så blir det skryt först när jag säger att den var en tia god. Det är inte skryt när jag säger gud.
Nej, alltså det kan ju vara överdrivet på det sättet, och sen kan det också kanske vara överdrivet i hur du uttrycker det. Du kanske kör en liten dans på köksgolvet, och då kan man känna att nu tar hon i lite tomskål. Och du var ju inne på det, att vi reagerar starkt på det. Det här är någonting som vi har berört lite indirekt i tidigare avsnitt.
Just det,
vi
kom olika exempel från sociala medier och sånt, där jag berättar dels topplocket det går, jag blir så irriterad på andra, så kommer jag inte veta inte varför.
Precis, men jag tänker framför allt på det här avsnittet om ret. Ett av mina absoluta favoritavsnitt för övrigt.
Ja.
Retandets psykologi och retandets funktion. Minns du vad det var?
Det socialiserade oss på något vis. Det var lite så här kamratuppfostran.
Ja, det handlar om att plocka ner skrytisar. Ja. Om man ska sammanfatta det med en mening. För att vi reagerar väldigt starkt på skryt. Instinktivt. Vi tycker illa om det. Och det gjorde våra förfäder och förmödrar också. Därför att det ses som ett uttryck för liksom en antisocial personlighet. Att man bryr sig inte om gruppens bästa, utan man är väldigt självcentrerad. Man är ego.
Okej, och då måste bara föreställa mig här i hyddan på den savannen som du brukar tjata om, Björn. Att har man en person där som bara, åh, jag är så bra på att kasta spjut. Kolla vilket snyggt spjut jag har. Så är det förenklat. Då tar det uppmärksamhet från, oj, elden håller på att slockna. Eller, oh, där kommer ett djur som jag behöver kasta mitt spjut på. Eller liksom, vad är den evolutionära faran i det hela?
Att han inte ska, liksom, eller hon, ska infoga sig i hierarkin och gruppen och vara liksom samarbetsorienterad, utan att det här blir någon solåkare. Och sådana har man inte råd med i den här evolutionära kontexten då. Minns du det här exemplet? Det fanns ju väldigt roliga studier på sådana förindustriella samhällen, alltså stamsamhällen, nutida, som antropologer har gjort, det här med att dissa köttet.
Vänta, remind me.
Jo, det är alltså jägare som är ute och liksom släpar hem.
Just det, man sköt sin antilop.
Man skjuter sin antilop och så kommer man hem med den. Och då är det så att säga god sed.
Buda häger med skrutta antilopen.
Just det.
Bläden var ju helt halt. Usch, kom inte, var god.
Exakt. Så att det är normen. Och om det är någon som bryter mot den genom att vara så här, hörni, kolla in den här kanonantilopen. Då så plockas den personen ner med hjälp av ret på olika sätt. Man skriver hånfulla sånger och sådär om den här, om den här skritisen.
Briljant!
För att man måste plocka ner dem innan de blir ett liksom hot mot sammanhållningen och kollektivet.
Jo, bara spontant nu när jag tänker på den här personen som kommer hemdragandes med en kanongjort och som beskriver, bara, nej, är den här, nej men den är ganska gammal, den är inte så god. Vilken karismatisk typ, tycker jag.
Ja.
Alltså den oskrytsamma är ju underbar.
Det är inte lätt att vara ödmjuk för den som är felfri som jag. Jag längtar så hem till min spegel. Jag blir vackrare för varje dag.
Okej, det här är ett fett antisocialt beteende som alla stör sig på.
Ja.
Men varför håller vi på med det då?
Ja, exakt.
Varför får jag liksom använda all min sån här impulskontroll för att inte posta bilder efter löprundan på Instagram?
Varför?
Ibland kan jag inte stå emot. Då åker ut en bild.
Ordförståelse testshowhejet när DN kablar ut det. Mm. Och man liksom kan se hur 43% av ens sociala medievän kan inte motstå att klicka ut att de fick 20 av 20.
Kanske har du gjort det någon gång?
Skulle aldrig falla min. jag tror faktiskt aldrig att jag har fått 20 av 20. Jag brukar vara expert på krämla. Är du en svamp eller är du en rysk brosch?
Mm.
I don't know. Men det fick jag ju snyggt förmedlat att 19 av 20 är vad jag brukar landa.
Mm. Och det har du tryckt ut på sociala medier?
Kan ha gjort.
Ja. Så du ser, det, alltså, för grejen är ju att man fattar ju.
Ja.
Eller, nej men det är det man inte gör, tydligen. Enligt forskningen. Jo, så här. Jag kan fatta att ingen kommer att vara så imponerad över att jag har sprungit 5 kilometer idag. B, tycka mer om mig, snarare tvärtom, va?
Ja, just det, just det. Men,
ändå så liksom, och jag står emot nästan jämt. Men jag menar, det händer att man trycker ut en sån här ändå. Och det är ju intressant. Att det
där är så jävla intressant. För att där sitter så här. Vi tar ordförståelsevarianten. Ja, ASAT. 20 av 20. Och det gör 75% av alla som gör det testet. Det är inga konstigheter. Men så här, åh gud, det här är töntigt att dela. Det är verkligen töntigt att dela. Åh, jag bara råkar trycka. Nu ska jag försöka tänka vad jag tänker i den stunden. Och tänka så här, om jag bara formulerar det roligt nog så går det.
Mm.
Plus det här är information som kan ge mig status. Alltså, det är ju inte, man vet ju. Jag vet ju att...
Alltså, jag tänker ofta, det är väl inte en kognitiv process, utan, eller hur? Alltså, det är inte så att man så här väger...
Nej, det är
tummen tryck till, ja. Ja. Det är mer så. Då tänkte jag att vi ska börja med en studie som kikar på just det här. Att varför håller vi på med det här om vi...
Ja, om vi vet att...
Om vi vet att vi själva stör oss på andra som håller på.
Ja, exakt. Varför tror du att vi ska komma undan, liksom?
Och det finns en studie här då, publicerad 2015 i... Journal of Psychological Science. Och det är något samarbete mellan forskare på City University London och Harvard Business School.
Mm.
Och då gjorde de så att de lät 131 personer både skryta och ta emot skryt av olika typ. Och de här skrytisarna då skröt om allt möjligt. Allt från professionell framgång och hur mycket pengar de hade och så. Eller... på något vis flasha sin finansiella status till när ens barn började prata och gå och sådana saker. Och sen så frågade man de här skrytisarna hur de upplevde det här och vad de tänkte att mottagarna skulle tycka.
Mm.
Och då visade det sig att skrytisarna, self-promoters, de antog att mottagarna skulle bli mer glada och mer stolta över den här personens skryt än de faktiskt blev.
Nej, förlåt. Du skryter för mig om ditt barns stora framgångar inom bandy. Och föreställer dig att jag blir ett glad, två stolt över dig.
Över mig och mitt barn. Eller?
Gud, min kompis Björn. Wow.
Ja, precis. Men man tänker sig att det här... Jag har en väldigt stark positiv känsla kring det här och att det kommer säkert Lina ha också.
Du kommer inte bli svartsjuk utan det här blir positivt för dig också.
Ja, medans... I själva verket så de reaktioner som ofta väcktes var att de här som mottagarna eller de som lyssnade blev annoyed, upset or angry.
Vet du vad jag hör här? En fin sak om skrytisen Skrytisen har extremt höga tankar om sin omgivning. Om du kommer till mig med ett skryt, då önskar jag att jag vore personen som bara, men gud, sprang du en mil, Björn? Fasiken, jag åt 7 påsar gott och blandat och satt och rullat tummarna, men att du orkar, alltså,
ja.
Skrytisen har helt enkelt fina tankar om andra. Eller var jag för välvillig i min tolkning?
Nej, men det är ju ett liksom, fint sätt att rama in det då. Men Scopiletti, Irene Scopiletti heter den här forskaren. Hon säger att det handlar om en slags empatibrist eller brist på inlevelseförmåga snarare.
Ja, just det, man läser fel, man fattar fel, tror fel.
Svagt theory of mind. Ja. Man kan inte riktigt liksom föreställa sig på ett rimligt sätt.
Just det, jag är glad för att jag sprang, då borde Lina vara det också.
Ja. Precis.
Varför då?
Mm. Och sen så är det väl inte så att man alltid, alltså det är inte så att skrytisen alltid tänker att gud vad folk kommer bli glada över det här, men det är ändå en så att säga skillnad mellan vad skrytisen tror. Alltså skrytisen tror att omgivningen kommer reagera mer positivt än vad omgivningen faktiskt gör. Det finns en sån diskrepans då. En empathy gap.
Men är Danny Saucedo singel?
Ja, han är singel.
Men jag tänker det måste ju vara fruktansvärt mycket jobb också.
Att vara singel.
Det kan det vara, jag har hört att Tinderträsket är hårt arbete.
Mina polare skaffade Tinder åt mig i onsdags. Det är helt otroligt, det bara exploderar i min jävla telefon. Men jag vågar inte öppna den här appen, för det känns, det är läskigt. Jag behöver inte heller.
Ett annat fenomen, humble bragging. Det är ju ett sätt nästan ett eget avsnitt. Det fanns mycket kul forskning på det. Men det är ju ett sätt att försöka lösa det här. Okej, nu har jag kutat 2 mil. Jag känner mig präktigt duktig. Och jag måste få berätta det här. Det bara kliar i hela min kropp av lust att berätta det här. Men folk kommer att tycka att jag är en obehaglig jävel som sabbar deras söndag morgon. Så hur liksom kan jag komma runt det här?
Just det, det blygsamma skrytet blir lösningen.
Ja, så blir det blygsamma skrytet.
Och har vi några exempel på det? Så lyssnarna förstår. Jag ägnade mig åt förut när jag sa så här, nej, jag har minsann aldrig delat någon 20 av 20 rätt på ordförståelsen, för jag brukar ju bara få 19. Är det blygsamt skryt? Eller är det så här, åh gud, jag slog mig jätteilla på tummen när jag sprang 4 mil.
Ah, båda de kan väl vara det. Men jag ska faktiskt gå in i det här lite detaljerat. Jag tänkte dela upp olika typer av blygsamt skryt då.
Berätta.
Det finns en studie från Harvard Business School som kikade specifikt på blygsamt skryt. Och de delade in det där i 2 kategorier. Klagande eller ödmjukt blygsamt skryt. Och klagande, alltså när man liksom ramar in det som ett klagomål på något vis.
Oh, gud vad jobbigt att städa min 28 kvadratmeters terrass.
Ja, precis. Exakt så. Den fras de använde i den här studien var "So I have to go to both Emmy Awards?" Utropstecken, utropstecken. "Two dresses?" Utropstecken, utropstecken. Utropstecken, frågetecken, utropstecken. Frågetecken, utropstecken. Alltså så här, gud jag måste gå 2 Emmy Awards, är det för film och för tv eller?
Ingen aning.
Nej, men vi säger
att
det är det.
Provocerades.
Så att du blir provocerad. Ja. Så här, så att jag måste ha 2 klänningar.
Gud, jobbigt.
Så jobbigt. Alltså så att man skryter men klagar samtidigt och tänker därmed att man kommer undan lite.
Just det, för glad är jag ju inte som ni ser. Alltså blir det inte skryt.
Just det. Och sen hade vi den andra som var det ödmjukt blygsamma skrytet.
Ja, exempel på det.
Och det de använde i den här studien då var, jaha, det verkar som att jag har skrivit en av Amazon.coms topp 10 säljande böcker i år. Det var oväntat. Det hade jag inte trott.
Åh gud, igen, fan vad människor är dumma. Och så, gud. Hoppla.
Och då så var det ett ganska stort antal personer som fick sätta såna här ratings på de här fiktiva personerna. På en kompetensskala och på en likability-skala. Hur omtyckbara de var. Och de här blygsamt skrytiga personerna, de sågs både som mindre kompetenta och mindre likable än de som var mer raka.
Det vill säga, jag fick 2 Emmy-nomineringar, woohoo!
Ja.
Min bok, topp 10 sälj, chippy.
Ja, precis. Alltså lite mer rak information bara. Ett rakt skryt. Det är man mer likable och uppfattas också som mer kompetent.
Gud, det här är ju att right home about, så att säga.
Ja, så att, precis.
Det här ska vi inte glömma, Björn.
Nej, att ett blygsamt skryt verkar inte vara någon kanongrej på
något sätt. Och det fanns bara de två varianterna?
Nej, ja, nu ska vi liksom...
Gud, det här var jättekul.
Borra oss ner lite djupare i det här. Jo, så här. De gjorde sedan ett separat experiment i samma studie. Där de kikade på klagande humble brag, jämförde det med rakt skryt. Mm. Och jämförde det med rena klagomål. Enligt den här modellen.
Mm-hmm.
Här har vi en klagande blygsam skryt. Jag är så uttråkad av att folk hela tiden misstar mig för att vara en modell. Det är så tjötigt.
Åh, oh, gud.
Ja, orka.
Orka.
Och sen så hade vi den raka. Folk misstar mig för att vara en modell. Och sen hade vi ett rakt klag som är, jag är så uttråkad.
Ah.
Och så fick man rata de här personerna då, som hade kommit med de här utspelen. Och då tyckte man mer om de som bara klagade än de som skryter.
Så man föredrar klag framför skryt.
Man föredrar rakt
som man
klag.
Föredrar framför blygsamt skryt.
Exakt så.
Men gud, skrytpyramiden. Klag och skrytpyramiden.
Precis. Så att,
man gillar ju inte ett klag, men man tycker ännu sämre om skryt och allra sämst om...
blygsamt skryt.
Ah.
Och de här forskarna då spekulerar i vad det beror på att den här humble braggen, blygsamt skryt, är liksom sämst.
Mm.
Det är för att du kombinerar då ett par saker som... alltså dels du skryter.
Mm. Förhäver dig själv på liksom eventuellt gruppens bekostnad. Eller något,
antisocialt.
Ska säga. Mm. Ja.
Men du framstår också som opålitlig.
Just, du luras.
Du luras, ja. Och just den här liksom att vara konsekvent, att vara liksom uppriktig, ärlig. Det är en sån här otroligt viktig egenskap när folk ska lista vad som är viktigast hos andra.
Just det.
Kommer ofta före sånt som värme eller kompetens. Så att det är det som är problemet med det här med humble bragging då.
Du är dubbelfel, ja.
Ja, dubbelfel.
Du kan inte ens säga att du är liksom stolt, utan du ska försöka förklä dig i liksom gnäll.
Hey, you know what paparazzi means in Italian?
What?
Flies that buzz around shit.
Is that true?
Yeah, I guess it makes me a piece of shit, huh?
Jag vill också veta vad det som gör att vissa gör det här väldigt mycket och andra inte. Vad är man för typ av person om man är extra dålig på att hålla inne med skrytet eller liksom extra benägen att blygsamt skryta?
Ja, ska vi gå på en sån personlighetsstudie?
Ja, vad kul!
En tysk studie från Humboldt-universitet i Berlin. Där en Doreen Bench med kollegor kollade på det här med skryt. Och de gjorde det kopplat till personlighet då.
Mm.
Och det var också ganska raffinerat. De delade in skryt i lite olika kategorier.
Mm.
Och de hade fokus särskilt på alltså typ anställningsintervjuer, psykologiska test, alltså rekryteringssituationer. När folk ska dela med sig av data om sig själv eller berätta saker om sig själv och sådär. Och olika typer av problem som kan uppstå där. Olika typer av skryt sådär, som kan förekomma i de sammanhangen. Och då pratar de först om något som kallas social desirability. Vi har pratat om det tidigare, det är begreppet inom forskningen. Det är när man försöker att framställa sig själv på ett smickrande sätt. Alltså på ett sätt som man tänker sig att omgivningen vill se en. Och det testar man då. Alltså man testar om folk skryter så här på den här punkten genom att ge dem påståenden av typen som de får hålla med om eller inte.
Mm.
Att mitt bordsskick hemma är lika bra som på restaurang. Frågor av den typen.
Mm.
Och om de svarar ja på för många sådana, då antas man vara en skrytis.
Intressant.
Alltså man förskönar.
Just det.
Och sen så har vi overclaiming. Och det innebär att man låtsas ha kunskap om saker som man inte har någon kunskap om. Det kan vara att du vid kaffeautomaten låtsas som att du har sett säsongsupplösningen i Billions, fast du inte har sett den. För det är ett gäng som står och snackar om det. Att man liksom
påstår sig ha
kunskap om sånt som man inte har någon kunskap om, helt enkelt. Det är overclaiming, och det testar man genom att göra test där man har helt påhittade begrepp eller populärkulturella fenomen.
Hur mycket har du lyssnat på senaste plattan med Skadoo?
Exakt. Så den typen av luriga frågor.
Hade du det då? Har du lyssnat på senaste?
Jo, men den är svinbra, men den är också ganska
ojämn. Du hade skiljit lite bättre album med din grupp.
Precis. Mm. Och slutligen så har vi då overconfidence, över...
Tro. Över självförtroende.
Över självförtroende, som är sånt här enkelt positivitetsbias av typen jag kör bil bättre än snittpersonen, eller jag kan simma.
Jag är starkare än du.
Jag är starkare än du. Att man är bättre än andra. Helt enkelt. Och det testar man genom att låta folk göra ett minnestest.
Mm.
Och sen så får de skatta hur bra det har gått. Och så kan man jämföra det med verkligt utfall.
Mm.
Ja, sådana enkelt test. Så att de testar en massa folk på de här olika dimensionerna. Mm. Och sen så jämför man det med Big Five, de fem personlighetsdimensionerna som vi ofta återkommer till. Och man kollade på narcissism också. Sådana saker, det har vi pratat om i tidigare avsnitt också. Då. Och där kunde man se då att ja, det finns en koppling mellan narcissistisk personlighetstyp och sån här overconfidence och social desirability till exempel.
Det är man inte jättechockad över.
Nej. Men det som var ett roligt fynd i den här studien, det var att den här overclaiming-grejen, det vill säga att när man står och låtsas att man
kan saker man inte kan.
Ja. Den var helt frikopplad från personlighets... Alltså där hittade man inga samband. Och det tyckte jag var intressant. Och när jag läste hur forskarna tolkade det så tänkte jag så här, det finns något rimligt i det.
Mm.
Att det kan ju handla mycket om att man bara vill funka i en grupp.
Just det.
Alltså det kan vara ett slags socialt smörjmedel.
Ja.
Att man vill vara med i en gemenskap, i lunchrummet eller så.
Och alla andra har lyssnat på gruppen Skadoos nya album. Jag påstår att jag har gjort det också för att inte sticka ut.
Just det. Så att där behöver det inte finnas någon sån här liksom antisocial...
Nej.
Dimension.
Det kan tvärtom vara tecken på att vilja passa in.
Ja, lite så.
Emma, välkommen till Treblinka.
Tackar, tackar.
Känns allt bra?
Ja, fantastiskt bra.
Man kan dela in ditt liv lite i tre perioder. Jag har noterat tre järnkors kan man säga. Först Ängelholmsperioden, när du växte upp. Sen då Robinsonperioden och nu... kändisperioden eller musikperioden. Känns det som att du har nått ditt tredje riket kan man säga?
Nu är det tredje riket.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Tänk att man, och just sådana som du och jag, som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart.
Nej.
Utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusar till poddspelaren.
Ja! Mm. Tusen tack till er två.
De här människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer, det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också. Mm. Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Och Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
Vi sa ju att ett skäl till att vi fortsätter skryta, det är att vi inte riktigt har så bra koll på hur det tas emot. Vi tror att det kanske kommer tas emot bättre än vad det faktiskt
är. Folk kanske blir lite glada. Ja. För min skull.
Mm. Eller åtminstone gladare än vi tror.
Ja, just det,
eller
just det,
eller åtminstone inte liksom fientliga.
Ja, inte så pass fientliga som de faktiskt blir.
Ja, precis. Mm. Så att vi överskattar mottagarens
gill av det vi gör.
Exakt så. Men bland de här som forskar om det här så spekulerar man om andra skäl till varför vi håller på med det här. Och en sån tanke är att det handlar om att man vill liksom bygga eller bevara en självbild.
Mm.
Så att man, så att säga, om man går runt och känner sig som en maffig person, så vill man också liksom ge uttryck för det och få det bekräftat.
Just det, jag vill att ni ska tycka att jag är smart, för jag vill känna mig smart, och då offrar jag lite gill för att förmedla smarthetsinformation här på ett skrytsamt sätt.
Just det.
Omgivningen blir rekvisita för att ge mig den självbilden jag vill ha liksom.
Just det.
För det där är intressant, att du har ju sprungit din mil oavsett om andra vet om det eller inte. Men det krävs nästan att de vet om det för att det ska bli bild. Förstår jag vad jag menar?
Ja, för att det ska bli verkligt på något vis.
Ja, men just att det ska bli, alltså verkligt är det ju för dig.
Mm.
Men det kommer aldrig bli ditt signum eller din image eller din grej i andras ögon om inte andra vet om det.
Nej, precis. Och exakt, att det handlar om att på något vis staga upp en identitet som inte är tillräckligt stabil.
Mm.
Det är lite det jag far efter här.
För det kan man ju snabb empirisk undersökning genom att bara försöka komma ihåg vilka jag tycker är skrytsamma i sociala medier, så är det ju faktiskt just de som jag ser ett tydligt behov av att staga upp en självbild hos.
Ja.
De där den där självbilden är helt i synk med vad folk tycker, och de som är helt trygga i vad de presterar och inte, de behöver inte skryta.
Nej, och jag satte på en sån studie här faktiskt som visade precis det. Man gjorde så här nämligen, att det var på något universitet i Texas. Man lät folk uppge vilka områden de var riktigt trygga i sin kompetens. Alltså, jag är kanon på
Baka.
Baka. De fick uppge några sådana olika områden med stigande grad av självsäkerhet. Mm. Så, sådär. Alltså, jag är kanon på baka, jag är hyfsad på flugfiske, jag är inget vidare på duka på ett snyggt sätt. Mm. Ja. Och sen så fick de skriva lite om den här förmågan på något vis. Alltså de fick beskriva hur de gör.
Mm.
Och sen fick de uppge hur många de ville dela den här texten med.
Mm.
Och då på något sätt så var behovet störst. Man ville dela det med flest när det var ett område där man inte var super...
Alltså flugfisket eller dukningen?
Ja, just det.
Så bakning har jag inget behov av att hålla på och kabla ut, för det visar jag genom mitt bak.
Ja, men typ så, ja.
Gud, vad intressant. Mm. För så måste det ju vara. Du ser ju liksom inte jätteduktiga operasångerskor skittra ihjäl som är duktigare med att sjunga opera.
Nej.
Eller skryta om att de vann ett operapris.
Ja, precis.
Och, show, don't tell.
Just det, och jag kommer till en studie nu som är precis på det temat. Den här liksom kopplingen mellan, om man är riktigt bra på något, liksom, hur funkar det med skryt då?
Ja.
Och liksom, om kompetensen finns där, om den är dokumenterad. Lite sådana saker.
Ah, cool.
Var det några forskare som kikade på Brown University. 400 undersökningsdeltagare rata ett gäng personer utifrån två huvudsakliga såna dimensioner.
Ja.
Ett var hur kompetenta de var och det andra hur moraliska de var. Alltså hur etiska, hur trovärdiga, hur osjälviska. Och vissa av de här personerna som skulle bedömas då, forskarna gav de här undersökningsdeltagarna lite information om dem och sa att det här är en person som är bättre än snittet eller det här är en person som är sämre än snittet.
Här kommer Jonte som är kanon på tennis och Gurra, han är inte så bra alls.
Exakt. Och sen så var det andra personer där man inte fick någon information utifrån utan den kom bara från dem själva. Och så att säga, Jonte sa själv att jag är mycket bättre än snittet på tennis. Eller jag är mycket sämre än snittet på tennis. Det fanns ingen objektiv data där.
Nej.
Nej, det var bara ett påstående. Ett skryt eller att göra ner sig själv. Och vad tror du resultatet blev? Man skulle bedöma de här utifrån kompetens och moral.
Ett, säger grupp 1 någonting om tennis eller... Är det bara någon annan som ger uppgifter om att personen är bra på tennis?
Det var alla möjliga varianter. Alltså, man testade att till exempel här är vi Kalle. Han är otrolig på tennis. Han har de här fina resultaten. Och sen så testade man att låta Kalle både säga att ja, jag är faktiskt riktigt bra på tennis. Och så testade man också att låta Kalle säga jag har väl... rätt sopig på tennis, ärligt talat. Så att man testar liksom alla olika
men du vet vad, det här var jättebra att du gjorde det Kalle-exemplet. För jag blev jätteförtjust i Kalle nummer 3.
Mm.
Jag är sopig på tennis. Love you, Kalle.
Ja.
Kom på middag.
Precis. Och det var en grej faktiskt som de kom fram till också. Att det var den här liksom kombinationen av bevis för kompetens och en nedtonad, alltså en ödmjuk...
Aha, så någon säger, Kalle kanon på tennis. Kalle själv säger, nej, jag är inte så bra på tennis.
Ah.
Där hade vi magiska formen.
Just det. Alltså jag tänker att det är bara att titta på Zlatan och Alexander Isak. Hänger du med någonting?
Ja, det är där. Just de två hänger med i.
För där har vi två liksom exceptionella talanger med väldigt olika approach.
Ja, verkligen.
Och en blir ju mycket mer likable. Jag ska inte... Resten får ni räkna ut själva. Att vara ödmjuk när det inte... fanns några objektiva data eller några bevis för att man var bra.
Mm.
Det var bra för ens moralrating.
Ja.
Men väldigt dåligt för ens kompetensrating.
Okej, just det. Här har vi någon som är att lita på, men inte så bra. Punkt.
Nej, precis. Man tog den personen på orden.
Ja.
Så att just för kompetensbiten så är det faktiskt då bättre att skryta. Om man ska jämföra, eller vad de kom fram till i den här studien då, att om man är bara ödmjuk, det finns inga bevis för om man är bra eller dålig. Man är bara ödmjuk, då uppfattas man som moraliskt högtstående.
En ärlig inkompetent typ,
ja.
Som man gillar.
Just det. Om man istället skryter då, utan bevis, så uppfattas man som lägre moraliskt stående, men som något mer kompetent.
Okej, så vi köpte ändå den kompetensen trots att vi inte fick någon fakta på det.
Just det. Men inte alls på samma sätt som när man har bevis och personen är ödmjuk, som var nummer 1 då. Och den här studiens författare, deras slutsats blir att man lite beroende på situationen får man välja vad man ska ha. Alltså, olika strategier
kan
vara bra.
Är det anställningsintervju eller är det kompisar jag träffar?
Exakt. Jag tror att det är precis de exemplen de tar upp. Eller så en dejt och en anställningsintervju. Mm. Att man får lite olika approach där.
Just det.
Det är ju roligt, fick jag ju guldbagge för.
Guldbagge, jag har tre guldbaggar hemma. Tre! One, two, three.
Jag har knullat en tjej som var nykter.
Ja.
Det gjorde han.
Och det gick bra.
Ja, det gick bra. Mm. Lite ovant bara, men...
Och då Björn, till den springande punkten. Vi har nosat på det genom hela avsnittet. Men kan du sammanfatta för mig, nu när jag ska ut i verkligheten. Hur gör jag? Om jag har något som jag känner visar att jag är kompetent och som skulle kunna liksom höja min sociala status och som kan göra mig omtyckt. Jag vill att folk ska veta om det här. Jag måste bara få kabla ut det. Hur gör jag för att inte vara en skrytis eller åtminstone skryta bra?
Ja.
På bästa möjliga sätt.
Precis. För att man hamnar ju i situationer där man absolut gagnas av det.
Ja.
Eller hur?
Infon måste ut.
Infon måste ut.
Ja.
Mm. Precis. Så att vi ska gå igenom en sån lista. Ja. Och det här baseras på en utmärkt översiktsartikel av en som heter Leslie K. John. Savvy Self-Promotion. Hon är forskare på Harvard Business School och specialiserad på den här grejen.
Oh.
Och det var så kul att läsa. Det, så här, verkligen, det finns mycket rolig forskning där.
Ja.
Och hon tar också upp i den här översiktsartikeln den här genusfaktorn.
Oh, cool.
Vad tänker du där?
Att vi tillåter män att skryta mer än kvinnor.
Ja, så är det.
Och kan vi inte tyvärr någon gång förvåna mig när det kommer till det här? Mm. Är det inte så tröttsamt?
Mm.
Avsnitt efter avsnitt slänger vi på oss genusglajerna, en snabbis. Och vad hittar vi där? Samma tradiga jävla idéer som alltid.
Ja, men bara bra att ta upp att det här med skryt är ju beroende av kontext.
Mm.
Har du varit inne på LinkedIn någon gång?
Ja. Nej, men där säger man ju saker man inte säger i andra forum.
Så är det.
Alltså det är ett tryggt rum för idioti. Åh, oh, vilken fin recension boken vi gav ut fick här. 3,17... Ja, men gud.
Ja, men man
tar sig friheter.
Man inte bara kommer undan med hur mycket skryt som
det
helst, utan det premieras och uppmuntras. Ja. Jag har labbat med det där. Testat att bara...
Ja.
Rätt upp och ner utan någon som helst humor eller humble brag. Alltså bara rakt på.
Så var man etta på försäljningslistan.
Typ så, ja.
Och, underbart, Björn.
Ja.
Strålande jobbat. Det är så välförtjänt.
Exakt. Och
wow.
Så är det där.
Jag med.
Så att det är kontextuellt, det här med skryt, och kulturellt då. Att i USA till exempel så finns ju en större tolerans för skamlös self-promotion än vad det gör hos oss och så. Så att det är bara bra att ha i bakhuvudet och ta upp det i den här artikeln då. Okej, ska vi gå på, på tipsen?
Så här skryter du bra, listan. I am the greatest. Om du nödvändigtvis måste skryta, gör det så här.
Dela med dig när du tillfrågas.
Har du sprungit idag, Björn?
Ja, men kul att du frågar, Lina. Jag sprang faktiskt 300 kilometer.
Jag har verkligen inte gjort tillbaka så du druckit jättemycket naturvin, vilket i sig är ett blygsamt skryt att komma hit och gnälla om att du är bakis av allt naturvinsdrickande. Någon som knappt får dricka en droppe på grund av amning och så.
Just det, just det.
Mm.
Där hänvisar hon till forskning som visar att om man på en direkt fråga inte är liksom tydlig med sina prestationer eller så, så kan det uppfattas som lite misstänkt. Som att man försöker dölja något kanske.
Alltså, om man på en direkt fråga inte svarar? Eller vad sa du? Jag förstod inte.
Nej, men om du får en direkt fråga av typen vilka är dina största styrkor? En sån här typisk anställningsintervjufråga. Ja. Var det sånt som de hade kikat på i den här studien då? Eller hur kunde du bli klar med det så snabbt eller så?
Ja.
Om man i det läget spelar ner...
Just det. Nej, men jag...
Så gav det lägre ratings på både pålitlighet och på likability.
Intressant. Det här är inte läge att vara ödmjuk, utan nu vill vi bara ha fakta.
Ja, precis.
Jättebra att veta.
Så att när du tillfrågas, dela med dig. Det var första tipset då.
Då blir nästa luriga fråga då att ta upp för sig själv på kammaren. Hur ska jag få folk att ställa den där frågan? Mm.
Vet du, hon skriver om precis det i den här artikeln. Att you might be tempted to induce others to give you such openings
just
for self-promotion.
Är det någon här vars barn kan alfabetet på franska?
Kan ditt barn alfabetet på franska?
Nej. Nej. Absolut inte, men hade du kunnat det så hade jag ju varit jättefrestad att säga så.
Ja, ah, just det. Ja. Precis. Och det finns ett begrepp för det. Boomer asking.
ja.
Som jag lärde mig. Ja. Jag var idag år gammal när jag lärde mig att det begreppet finns. Men hon konstaterar att det är ett riskbeteende för att man har till och med studerat det. Att ställa en fråga, inte för att du vill ha ett svar, utan för att du vill att någon ska ställa samma fråga till dig så att du får skryta. Genomskådas ofta och ger också så att säga, ett, liksom, intrycket av dig blir sämre än om du bara hade skrutit rakt upp och ner.
Ja.
Och det här är liksom kvantifierat då.
Gud vad spännande. Ja. Det var ju roligt att få det på pränt, att det där både har ett namn och är illa omtyckt.
I told you all that I was the greatest of all time. I told you today I'm still the greatest of all time.
Tips nummer två på listan, om du nu nödvändigtvis måste skryta, hur gör jag på ett bra sätt?
Dela med dig när andra delar med sig.
Så när folk redan sitter och snackar om springning på jobbet, då kan du passa på att säga att ja, jag faktiskt sprang 3 mil igår.
Ja, exakt.
Ja.
Egentligen inget svårare än så.
Nej.
Någonting händer direkt. Vi har tagit upp egentligen flera sådana studier tidigare. Mm. Att liksom, om man delar sårbarhet, alltså när folk delar med sig, så genast uppstår en känsla av att det är okej att var likadan, så att säga.
Och 12-stegsprogrammet, du Julia Plats.
Precis. Mm. Och det här gäller både så att säga, skryt och liksom, prestation, men också sårbarhet och sådär. Att man skapar ett space där det är okej att uttrycka sig på ett visst sätt.
Mm.
Och hon tog upp någon kul studie från Harvard Business School här som visade att det här funkar till och med om man sitter vid en datorskärm och där datorn är öppen med dig genom att antingen vara sårbar och säga att den sällan används till sin fulla potential. Eller att den skryter, jag har en enorm hårddisk. Att den typen av budskap från datorn också så att säga, påverkar.
Lägger ribban för hur får vi prata med varandra.
Exakt.
Här. Nej, men gud vad intressant.
Och vi pratar lite om LinkedIn. Det är en sån kontext där det är okej. Och det är just det. Att där uttrycks alla så och man blir inte dömd. Utan till och med, det finns en förväntan.
Just det. Tryggt rum så är lite skämtsamt. Nu inser jag att det är ju precis vad det är.
Ja, och en kontext då där det faktiskt är okej och också förväntas att man är lite skrytsam är ju anställningsintervjun.
Just det, just det här, det är inte läge att hålla på och säga att du är average på saker och ting.
Nej,
att du, nej just det.
För att i den kontexten så man förväntas att dela med sig av sitt absolut bästa jag. Man förväntas vara sminkad så att säga. Och om man då säger att nej, men jag är medelmåttig. Då
är det en sminkad version av usel.
Exakt.
Just det. Sen kan det också spela en kontexten, vilken typ av jobb är du ska anställas för att göra?
Ja, exakt. Det finns väl massa sådana olika kulturella faktorer och så vidare och så vidare. Vad är det för slags jobb och så vidare. Men hon hänvisar till någon studie där. Man följde 106 personer som sökte jobb. Man spelade in deras intervjuer och så kollade man hur mycket de ägnade sig åt skryt eller self-promotion i olika former. Och de som la mycket fokus på det, att verkligen betona sina styrkor, erfarenheter och prestationer. De som intervjuade dem gav dem en högre rating.
Mm.
Både vad gällde kompetens och hur bra de skulle passa in. Och
sådär.
Så att i den kontexten så någonting som anses antisocialt
just
ute i samhället i stort blir helt plötsligt okej just där och då.
Just det.
Mm.
Only last week I murdered a rock, injured a stone, hospitalized a brick. I'm so mean I make medicine sick.
Nästa punkt på listan för dig som måste skryta och vill göra det på bästa möjliga sätt. Det är nummer 3.
Hitta någon som gör reklam för dig.
Ja, oh, den där personen som är den objektiva rösten som säger Kalle är bra på tennis. Han är till och med bäst.
Mm-hmm.
En wing woman, wingman.
Ja, otroligt kraftfullt.
Ja.
Och det här är något som elitidrottare och musiker och så vidare har koll på. De har ju sina agenter och sådär.
Jag brukar vara agent till folk. Det är jättehärligt.
Mm.
För att dels då så får man berätta om massa fantastiska saker som folk man gillar har gjort. Gud, nu låter jag, det här blir skrytet som att jag är gullig och snäll. Men det blir också så att jag framstår som just gullig och snäll och generös. Visste du att Emily gjorde det här? Emily läser 14 böcker i månaden som är så här tjocka. Hon kan mer om det här än någon annan jag vet. En sak Emily aldrig skulle säga. Hon har liksom inte sagt det under vår 25 år långa vänskap till någon.
Nej.
Och jag kan säga det. Och då, ett, hon blir glad, folk tycker om henne. Och två, jag framstår som snäll och härlig. Plus vilken cool kompis jag har som läser så mycket.
Det finns bara uppsidor.
Ja.
Den där grejen är ju fantastisk. Mm. Och det finns studier på det då. Till exempel en Stanford-studie där man... undersökningsdeltagarna skulle sätta lön för någon nyanställd.
Mm.
Det var deras uppgift. En så här hypotetisk situation. Mm. Och de fick två sån här jobbintervju utskrifter.
Just det.
Transkriberingar. Alltså utskrifter av...
jobbintervju.
Mm. Och i den ena varianten så var det bara kandidaten då som skröt om sig själv. Och sa saker i stil med, alla som har jobbat med mig skulle säga att jag är en naturlig ledare.
Mm.
Och i det andra transkriberade manuset så... var en tredje part, en rekryterare, som sa samma ord. Att alla som har jobbat med honom eller henne tycker att hon är en naturlig ledare. Och då så blev effekten att den här som hade en tredje part som skötte skrytet fick högre lön och såg som mer likable och kompetent.
Åh, det här ska vi göra mer out there-gänget.
Mm. Hon tar upp i den här översiktsartikeln då att varför... händer inte det här oftare? Jo, för att vi är rädda för att be om den här hjälpen.
Ja, nej, det är ju inte kul, nej. Om Emily som är Lina, skulle du kunna berätta lite oftare för folk om att jag läser jättemycket? Nej, det kan ju inte hända.
Nej.
Gör man det? Amerikaner gör ju såklart det. Det finns säkert liksom ord för sånt där.
Ja.
Nu skulle jag behöva att du bygger mig lite i SOS-med.
Ja, precis. Men hon tar upp en grej som jag faktiskt ofta... det här har jag tänkt på och jobbar mycket med i terapin också. Så här, att det är egentligen Benjamin Franklin-effekten, ärligt talat. Så här.
Ett av våra första avsnitt.
Just det, och jag ska förklara vad jag menar alldeles snart. Jo, det finns till exempel då en Cornell-studie här som hon tar upp som visar att vi underskattar folks vilja att hjälpa oss kraftigt. Liksom, we tend to underestimate others' willingness to help by about 50%. Alltså, så att en kraftig underskattning av hur villiga folk är att hjälpa till. Och faktum är att när man ber om hjälp så är ju det som vi leder i bevis i det här, vårt allra första avsnitt.
Just det, om Benjamin Franklin-effekten.
Om Benjamin Franklin-effekten. Så det är ett sätt att få folk att gilla oss.
Mm.
För att då investerar de i oss och då kommer de att känna att okej, nu har jag liksom... hjälp den här personen, då måste det vara någon jag gillar. Så att det är bra på det sättet också.
Ja,
plus att folk är mer benägna än vad vi tänker oss. Alltså vi tänker oss att folk kommer inte vilja, men de gör det oftare än man tror.
Alltså allt det där köper jag. Och skulle du kunna korreläsa min text eller komma med input här? Absolut. Men skulle någon komma till mig och säga, hej Lina, idag när vi ska fika, kan inte du lyfta hur många mil jag har sprungit? För jag vill att folk ska veta att jag är bra på att springa. Nej. Eller? Tycker du ja? På det.
Hade du svarat nej?
Nej, men jag hade ju tyckt att det var en jävla punschrotta. Alltså, va? Nej, men alltså... alltså det blir något otroligt... Vet du vad? Nu ska jag försöka ringa in vad det är som stör mig. Det beräknande och manipulativa. Jag vill framstå på ett visst sätt, men jag är inte rakryggat nog att själv säga det. Så att du ska få göra det här åt mig. Och det i sin tur tycker jag blir lite... Du får göra jobbet.
Liksom. Du vill att det ska komma från dig själv?
Ja, exakt. Precis. Jag måste spontant i den här podden få skryta om Emelies fantastiska bokläsning. Hade Emily ringt mig innan, bara, det vore ju schysst Lina om du någon gång kunde prata om alla mina fantasyböcker i er podd för att det skulle hjälpa mig.
Hade du sagt nej?
Nej, det gör man ju inte. Man säger inte nej, men man skulle tycka att det var alltså, gränslöst.
Mm.
Eller?
Ja, precis. Men jag menar, det är ett ganska underligt exempel också.
Ja, det är jätteunderligt. Men jag tycker att så här, studien som ligger till grund för den här punkten håller jag med om. Jag ser inte hur jag i vardagen ska använda mig av att uppmana folk att å mina vägnar skryta. Kan du kabla ut på Instagram att jag...
Har du aldrig ställt frågan, skulle du kunna lägga ett gott ord för mig hos...
Nej.
Det har du inte gjort.
Nej.
Nej, men det har jag gjort.
Alltså, kryper hela kroppen av den tanken. Skulle du kunna...
För mig är det helt odramatiskt. Kan du lägga ett gott ord för mig hos X?
Jag blir jättebesvärd. Alltså, det kommer ju inte hända. Men jag förstår, men jag uppmuntrar er som inte känner som jag...
Att göra det.
Gör det, för det funkar utmärkt. Och nu säger forskningen det också. Punkt 4 på den här listan är folk som verkligen måste skryta och bara inte kan hålla sig och måste göra på ett snyggt sätt.
Var balanserad.
Ah.
Och det hon menar med det är att Vi pratade ju tidigare om att ett problem med humble bragging är att man så att säga mixar budskap på ett sätt som gör det otydligt, och dessutom är det liksom två negativa komponenter i en och sådär. Men här så tar hon upp liksom värdet av att vara lite nyanserad. Att man så att säga inte kanske i en och samma mening ska mixa budskapen, men att man kan vara lite öppen både med liksom tillkortakommanden och styrkor. För att det ger en större trovärdighet.
Just det, så jag har inte sprungit någonting på 3 veckor, men igår, herregud vad jag sprang, 3 mil. Eller som jag gjorde någon gång, för min son, vi har ett så här Instagramkonto som är liksom, ja, men det är mormor där och det är sådana som följer det. Och så var det någon gång jag ville lägga upp någonting, för det är ändå också lite vänner som följer. Och så skulle jag lägga upp någonting jättehärligt, smart, duktigt som min son hade gjort. Och då är man liksom tvungen att så här, samtidigt som man välter ut makaronerna eller baja på sig. Alltså att liksom sänka och höja i ett.
Ja.
För att då blir det mer socker i botten och tuggbart för mottagaren.
Ja, exakt. Och jag menar, i den mån jag själv har någon så här skrytstrategi. Alltså det, tror jag, det är så jag tror att jag gör. Ja. Att om jag faktiskt har något så jag känner att jag typ, jag står inte ut, jag måste få skryta.
Ja.
Då gör jag det ganska rakt.
Ja.
Men sen så dagen efter, eller en stund senare, så kan jag liksom plocka ner mig själv eller skoja.
På min, just det, på min egen bekostnad. Det, exakt, inte varje dag.
På något annat område.
Just det.
Jag tror att det är ungefär det hon är ute efter här. Men jag vill inte säga att det är inte som att jag sitter och liksom funderar på sådana saker.
Nej, men utan, alla har väl olika sådana strategier för att skrytet måste ut. Infon måste ut. Och det är lite som min selfie-strategi. Att om jag lägger upp en bild där jag tycker det är snygg, så måste det till 10 bilder där jag är bruttful för att det inte ska kännas som att här kommer någon.
Du hade den där härliga bilden där du var utklädd till en säl.
Mm. Den är jättefin. Den har gett mig många frikort i att sen klä upp mig på fester och så vidare. För att jag har ju som profilbild den fläska sälbilden.
Och hon tar upp studier på det här området också. Till exempel en Alison Woodbrooks gjorde en studie där man hade fiktiva entreprenörer. Man beskrev deras story och sådär. Mm. Och de här väckte avund och ogillande när de beskrev sina stories. Med ett undantag då. Och det var en som sa: jag har inte alltid varit framgångsrik. Jag har haft väldigt stora svårigheter på vägen hit.
Ja, just det.
När jag startade mitt företag så misslyckades jag med att bla bla bla.
Vet du vad jag tänker på här? Pratfall.
Exakt.
Pratfall-effekten, också tidigare avsnitt som vi har gjort om att vi gillar en klump i duns. Vi gillar någon som ramlar, klantar sig, gör misstag och så vidare. Att det är så här, och det är liksom...
Och vi gör det när vi i grunden tycker att det här är en lyckad person.
Ja, just det. Folk kan bara dratta på ändan. Inte kul.
Nej,
eller kul på ett barnkalas.
Ja, men de uppfattas inte som kompetent eller så.
Nej.
Eller likable.
Mm.
Men om det är någon som är, som vi tycker att det här är en wow, vilken kompetent figur.
Mm.
Och som spiller ut en kopp kaffe i knät. Ja, då är det bara ett plus. Så, att säga. Ja. Så att det är väl lite det vi ser här också.
Mm, mm, mm.
En studie som Leslie själv har gjort visar att chefer då, framförallt chefer, har nytta av eller liksom uppfattas mer positivt när de visar svagheter, små svagheter som inte är kopplade till deras huvudkompetens.
Nej, just det.
Eftersom det får anställda att se dem som mer autentiska. Då. Man litar mer på en sån person, och det är också bra för motivationen om man sätter på arbetsplatser.
Den köper jag helt, alltså den här med det balanserade. Sen tror jag att det är förmodligen det som humblebraggaren som säger blä, jag ska på Emmy så måste köpa 2 klänningar. Den tycker att det är det den ägnar sig åt. Att den är balanserad. Kul att gå på gala, men inte bara kul, också bekymmersamt att köpa klänningar. Så där kanske man bara ska vara uppmärksam på hur sköter jag den här balansen och landar jag i klagfällan eller...
Just det, alltså, plus att det är liksom ingen... Jag menar,
att bara slänga på ett klag löser liksom inte problemet.
Det löser ingenting, för att det finns ingen sårbarhet i
Nej,
det.
Nej, exakt.
Det är bara gnäll. Det är gnäll plus skryt.
Ja, dubbeldåligt.
Dubbeldåligt, vilket är värre än bara skryt då, som jag konstaterat. Och hon tar upp det med humor under den här punkten.
Ja, hoppades det.
Att det är ett bra sätt att ta udden av skryt.
Så ta udden av allt.
Ja, ta udden av allt. Problemet är ju där att det måste vara äkta kul.
Ja.
För att om det bara uppfattas som ett sätt
att
linda in sitt skryt,
exakt,
då liksom funkar det inte.
Nej, och det, kära lyssnare, ska både jag och eventuellt några av er bli bättre på att så här, lägg några extra minuter på att formulera kulet innan skrytet, för kraven kommer vara höga.
Ja, precis. Mm. Min egen skrytpolicy är att antingen skulle vara liksom någonting roligt på riktigt, eller bara ett rakt, liksom antingen humor eller ganska rakt.
Ja, precis. Ja. Men jag tror att i humor kommer ju också det här som är så, så viktigt. Underhållning. Att bjussa på ett litet asg. att ge sin omgivning ett flin. Åh, vad det är fint och värdefullt.
A friend of mine was at my house and I told him I'm going to do stand up again. And he said, "Really?" And I said, "Yes, why?" And he said, "Well, do you think you're still relatable?" I said, "Yes, I do think I'm still relatable. I'm a human being." And he said, "Well, I mean, your life has changed so much." And I said, "I know, but I still think I'm relatable." And anyway, just then, Batu, my butler, stepped into the library. And he announced that my breakfast was ready.
Hon har faktiskt en sista punkt här. Fira på rätt sätt. Och så som jag uppfattar hennes huvudpoäng där, att man ska fira framgångar. Och jag berättade om den här klådan man kan ha, att jag måste berätta för hela världen att jag sprang 4,5 kilometer. Man kanske kan göra något annat med den än att liksom kabla ut det.
Ja, just det. Käka en mjukklass.
Ja.
Hörrni, tusen tack. Vad kul det är att vara tillbaka. Kul att ha hela långa härliga hösten framför oss med våra ordinarie avsnitt på onsdagar, våra fredagsfrågor på fredagar. Vill ni langa iväg en fredagsfråga så gör det till dummamänniskor@gmail.com. Vill ni interagera med oss på andra sätt så nås vi på Instagram precis hela tiden, där vi heter Dumma Människor. Kul att vara tillbaka. Jag heter Lina Thomsgård, med mig har Björn Hedensjö suttit, psykolog och författare. Podden har producerats av stjärnan Klara Wallin, spelats in hos Beppo. Hej då! En snabb disclaimer bara angående det här jag sa om att jag ammar och inte får dricka vin. Att det både får och gör jag. Enligt forskning så innebär det inga medicinska risker för barnet så länge man dricker måttliga mängder. Men det tror jag att alla ammande mammor där ute ser till att ha koll på. Och om andra människor tycker till om det så tycker jag att de ska kika på forskningen de med. Tack!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.